Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej alla vänner och ovänner. Nu är det dags för nyhetsveckan nummer 26. Och det har vi döpt till Råttorna lämnar Titanic. Välkommen Maria.
Tack för det Ingrid. Hur är läget idag?
Jo tack, det är ganska bra.
Ganska?
Ja, nej, det har liksom inte hänt någonting sådär fantastiskt här på morgonen som jag gör att jag slå klackarna i taket, men nej. Nej, men det är bra. Men jag vill förklara lite grann varför vi kallar programmet för Råttorna lämnar Titanic. Därför att det är två saker. Sverige beter ju sig som om vi vore Titanic, alltså svenska politiker. Som att vi kan liksom utsätta vårt land för vad som helst. För vi är världens modernaste osänkbara land.
Ja, och vem var det som myntade det här med Titanic-nationalism då? Kommer du ihåg det?
Jag vet att första gången jag såg det, det var en, och jag har glömt vad han heter, men han är före detta polis och är numera mer samhällsdebattör. Jag har faktiskt glömt hans namn, men han skrev en krönika i Svenska Dagbladet tror jag, om svenskarnas Titanic-nationalism. Och det är en variant på det här, att svenskarna själva tror att ingenting kan sänka landet. Alltså vi är ju världens bästa land och det kommer ju alla som kommer hit att förstå. Så därför vill de ju vara som vi. Så det är inga problem. Mm. Och så om vi säger att Sverige är som Titanic och nu börjar råttorna lämna det här skeppet för att de ser att vi går mot isberget. Och den första att hoppa av är ju naturligtvis då Jan Björklund.
Ja, den största råttan av alla. Du kan bara inflika snabbt här att medan du pratade så googlade jag och killen i fråga heter Fredrik Kärrholm.
Just det.
Det osänkbara landet är rubriken på hans artikel från 2017 där han då myntar det här begreppet Titanic-nationalism. Ja. Ja, Jan Björklund.
Men innan vi går in på det så har vi lite saker vi ska gå igenom. Som vanligt så är donationerna kommer upp i remsan på hemsidan. Men vi har två stycken som har lite extra stora donationer som vi vill tacka särskilt. Och det är Thomas som har skickat 1000 kronor. Och det är Sture som också har skickat 1000 kronor. Tack så mycket.
Ja, tack snälla. Och tack alla ni som har skickat mindre belopp också.
Men så måste jag också säga det att vi kunde läsa igår på Instagram att Bianca Ingrosso, den senaste i den här familjen Wahlgren kändisarna, då skriver Dagens Industri: influensen Bianca Ingrossos liv går på högvarv och pengarna strömmar in och ut lika snabbt. Ett enda inlägg på Instagram kan ge henne 200 000 kronor. Min motivation kommer från att göra av med pengar. Då behöver jag ju jobba mer, säger hon.
Alltså, ja, och det här man kan lugnt säga att det här fick ditt blod att koka.
Det gjorde det. Och då kan jag säga, här är du bara avundsjuk. Ja, det är jag, men samtidigt är jag liksom förtvivlad över att svenskar kan ge henne 200 000 kronor för ett inlägg på Instagram.
Ja, men så funkar det väl ändå någonting. Det är väl så att hon har sponsorer. Alltså ju fler, det är inte folk donerar inte 200 000 för ett inlägg. Nu tänker du helt snett ju.
Ja, du menar att det är alltså sponsorpengar. Men att hon har så många som följer henne, vilket möjliggör det här.
Just precis, exakt.
Ja, det är i alla fall deprimerande. Vi har en ganska fattig tillvaro kan man säga. Men Bianca Ingrosso, hon vet hur man tjänar pengar. Och det är uppenbarligen sånt folk vill ha.
Ja, men alltså kolla på de här. Vad är det de heter? Jonte och Jonna på YouTube. Har det varit någonting av substans som har framkommit där någonsin?
Nej, alltså vad jag har sett ett helt program, men det handlar väl om deras liv och de sitter där och liksom käftar lite med varandra och det är helt makalöst. Alltså jag menar, okej, man kan säga att det här är en slags eskapism, att svenskarna är så deprimerade så att de liksom vill inte höra på problemen och våra förslag till lösningar, utan de vill bara bli förströdda.
Ja, ja, visst, underhållande.
Man vill ha förströelse. Ja.
Ja. Visst, absolut. Så är det ju naturligtvis. Det är mycket lättare att sälja en sån produkt. Det är lättare att sälja in Let's Dance än, ja, vad ska vi säga, ett skittungt Uppdrag granskning som handlar om hur de misshandlar handikappade barn. Mm. Jag menar, vilket hade du helt satt och tittat på en fredag kväll?
Ja, jag hade ju hellre tittat på Uppdrag granskning. Jag är faktiskt så extremt trött på de här dumma programmen. Jag orkar inte med det längre. Jag försökte se första delfinalen av Melodifestivalen. Ja. Och jag bara, nej, jag orkar inte. Nej, jag står mig upp i hals. Jag kan inte ens låtsas längre att det här är någonting jag bryr mig om.
Nej. Bryr sig. Det är ju det man inte gör. Det är ju det som är så skönt. Det var ju som jag sa till när vi skulle ge ut Lars Hedegårds bok Mohammeds flickor.
Mm.
Så trodde ju du att det här kommer att bli en försäljningssuccé och den kommer att gå jättebra. Så sa jag då till dig med en gång, jag som översatte den från danska och därför hade läst den väldigt, väldigt noggrant. Nej, Ingrid, sa jag, den här boken kommer inte att sälja särskilt bra för den är för tuff. Den är för jobbig att läsa. Och det, jag vet inte om jag hade gjort det frivilligt. Om inte jag hade fått betalt för att översätta den, vet inte jag om jag hade orkat läsa den.
Nej, men alltså det är ju just det som är problemet, att det är så många som tänker så. Nej, jag orkar inte, jag vill inte veta hur hemskt det är. Jag vill inte förstå att det här bönutropet faktiskt är islams sätt att tala om att nu är det vi som styr här. Jag vill hellre låtsas att det är precis som kyrklockorna och där det kommer att få oss att gå under. Det är bara så det är.
Mm. Jo, nej, men jag hör vad du säger, Inga. Det är inte bra med för mycket eskapism. Sen är det ju så att man måste ju tillåta folk det också någon gång. Jag menar, även du tittar ju på Outlander, du vet. Den fåniga 1700-talsserien om tidsresor.
Nej, men den är minsann inte fånig.
Nej, okej. Okay. Men du gör ju inte det för liksom att det är någon tung samhällsinformation. Du gör det för att det är underhållande. Och det hade ju varit helt outhärdligt att bara ta in sån här information som vi förmedlar hela tiden. Det tycker jag i alla fall. Så jag tycker inte man ska missunna folk underhållning. Det är bara att när det bara blir opium mot folket, när folk inte konsumerar någonting annat än popcorn-information, då är det ju inte bra.
Nej, och det är precis det jag menar. Jag menar ju inte att man aldrig ska göra det. Men därför är det då så viktigt att ni som faktiskt har förstått att man måste lyssna på sånt här. Man måste tänka på det. Man måste planera för hur vi ska rädda vårt land. Då kan ni hjälpa oss genom att dela våra poddar på Facebook eller VK. Mm. Jag kan säga att jag är som vanligt avstängd från Facebook, men nu har jag faktiskt kommit in på VK igen. Så vill ni följa mig och liksom skicka meddelande och sånt, så bara så går ni in på VK eller skaffar ett konto där. Och därför att jag tror att jag kommer aldrig komma tillbaka till Facebook eftersom de har börjat att liksom ta gamla inlägg. Det kan ju liksom hålla på i 5 år till innan de har bannat mig för alla gamla inlägg.
Konstigt att de inte bara har satsat på att stänga av ditt konto helt och hållet. För det gör de väl, antar jag. Det gör ju Twitter i alla fall, rätt som det bara slänger ut folk.
Jo, det händer ju. Och så kan ni trycka tummen upp och så kan ni prenumerera. Det kostar ingenting, det är bara att ni trycker på den röda knappen där under till där det står prenumerera och gärna på lilla klockan in till så att den skälver. För då får ni nämligen notifikation när vi gör någonting. Men så måste jag säga också att det var så konstigt. Förra veckan så var ju nyhetsveckan en jättesuccé. Det är snart 6000 som har lyssnat på den. Och sen förra veckan, då var det liksom jäklar vad det startade.
Ja.
Du har siffrorna i huvudet.
Ja, det var väl ungefär som så här att första dygnet så var det 2000 som lyssnade.
Mm.
Vi pratar bara om YouTube nu. Vi har ju de som lyssnar på Podbean också, men då räknar vi inte in här. Men 2000 ungefär första dygnet och andra dygnet 1000 någonting. Vilket är en rivstart för oss. Så snabbt brukar det inte ticka upp.
Nej.
Sen på söndagen, någon som kan någonting om YouTube får gärna höra av sig och förklara hur detta funkar. För att efter 2 dygn så bara stannade det.
Ja.
Det bara stannade. Och YouTube gör ju så ibland när de inte är riktigt säkra på om det är riktiga lyssnare eller om det är robotar. Mm. Man kan ju manipulera man kan använda datorer och så vidare.
Och det gör ju sådana boomer som du och jag.
Ja, precis. Vi hade ju verkligen klarat av att programmera bottar till att lyssna på oss. Nej, så att det är inget konstigt i sig, för det gör YouTube ibland att de stannar upp räknaren liksom, för att kolla av, är detta riktiga människor eller är det ett dataprogram som gör att det tickar upp så snabbt. Men det som hände nu var att nu stod det i princip helt still. Jag tror vi fick 20 träffar under det kommande tredje dygnet där, 20 träffar under det dygnet, och så länge har det aldrig stått still eller rört sig så långsamt, och sen efter det så har det bara liksom segat sig upp det. Jag tror vi ligger på 3,7 eller någonting sånt,
3847 i just detta ögonblick.
Ja, ja.
Och likadant demonstrationen, den senaste demonstrationen från Helsingborg, den hade samma liksom explosiva start och sen bara liksom, ja, det kommer 20 nya per dag. Och det stämmer inte. Det är någonting som är helt fel här. Och det är extremt frustrerande, för det är ju ett sätt för oss att mäta. Går det bra? Går det framåt? Får vi fler lyssnare? Och så blir vi så otroligt deprimerade när det händer sånt här.
Ja, alltså därför att de två föregående veckorna där, det var ju inte bara veckan innan att det vad sa du att det avsnittet ligger på nu?
Ja, nästan 6000.
Ja, och veckan innan det ligger på 7500.
Ja.
Så att det är väldigt, har ni tröttnat så brutalt på oss, eller vad är det som om det är någon som hör detta som kan mer än vad vi kan om hur YouTube funkar, så får ni hemskt gärna mejla på mia.selander@gmail.com eller ingridkarlqvist@gmail.com och förklara för oss, är det något vi kan göra åt de här konstigheterna, eller vad beror det på? Finns det någon förklaring? Eller, ja.
Ja.
Vi är perplexa hur som helst.
Så är det. Och sen vill vi också lyfta och hylla vår hjältinna Johanna Mörk, vår medarbetare, som har skrivit ett flertal artiklar som har blivit riktigt virala. Och den senaste publicerade vi igår. Och den handlar om att allt fler svenskar planerar landsflykt.
Mm. Ja, hon är mycket duktig, Johanna, och vi är otroligt tacksamma och glada för att hon skriver artiklar och hjälper oss med en hel massa andra saker också. Så att det ska ni veta, att det där är en vardagshjältinna som heter duga.
Mm. Och det är ju så bra också, för att till skillnad från dig och mig, så Johanna är ju mer, hon är ju inte öppen liksom. Detta är ju en pseudonym, så i hennes bekantskapskrets så vet inte folk vilka åsikter hon har. Så hon hör ju hur vanligt folk resonerar. Det gör ju inte du och jag.
Nej, vi sitter i vår fascistbubbla och heilar, höll jag på att säga. Nej, det är precis, det är jätteintressant att Johanna har ett sånt stort umgänge bland så kallat vanligt folk. För det är ju väldigt intressant att höra hur snacket går där. Och den här senaste krönikan handlar mycket om det, att nu har även de börjat dra öronen åt sig och prata om att faktiskt lämna Sverige.
Ja, precis. Det är väldigt intressant. Sen vill jag också bara snabbt nämna någonting mer om det här samtalet jag hade med Navid Modiri. Nu är det alltså snart 38 000 som har lyssnat på det, och det är över 800 kommentarer, och det är fortfarande så att mer än 90% är positiva. Och det är väldigt intressant att se, tycker jag, hur kommentarerna är välformulerade, genomtänkta, och liksom vanliga människor som är betydligt klokare än vad de här galna journalisterna är, som inte kan liksom hata mig mycket nog. Men det kom faktiskt ut den här veckan två stycken positiva artiklar. En på Det goda samhället som har rubriken "Var det fel att intervjua Ingrid Carlqvist?" Och han kommer då fram till att nej, det var det inte. Och sen var det även Dick Eriksson, Samtidens chefredaktör, som hade skrivit en ganska bra krönika, tyckte jag, om det här samtalet. Men en annan sak jag vill säga om detta, det är att det var många som reagerade på samtalet så här. Det är väldigt intressant när man lyssnar på hur Navid Modiri bemöter mig. Att han, som säkert de allra flesta andra invandrare, aldrig kommer att förstå svenskarnas sorg över att ha förlorat vårt land.
Nej. Och det är ju väldigt konstigt, kan man ju tycka då, när man själv har tvingats fly från sitt hemland. Du har, någon borde ju förstå hur det känns. Att liksom...
Men alltså, han var ju bara barn när han kom hit. Så han har ju liksom ingen riktig koppling till Iran. Utan jag tror att de tänker mer så, ja, men jag lämnade, jag bytte ju land, och det är väl inte så farligt, och vadå, det är väl inte så viktigt i vilket land man bor. Det är sådana rationaliseringar man gör. Men jag tycker det är en väldigt intressant, och jag la länken till en liten trailer han gjorde när han var ute på någon föreläsningsturné som hette då Sverige 3.0. Och Sverige 1,0 var då liksom det gamla Sverige. Och sen då 2,0, det är det här med liksom grupp mot grupp liksom. Och 3,0, det ska bli det där fantastiskt mångkulturella samhället när alla har det så trevligt tillsammans. Och det spelar ingen roll vilken etnicitet man har och ingen roll vilket språk man pratar och så vidare. Och så vidare. Alltså det är väldigt naivt. Men samtidigt så säger det väldigt mycket. Och jag tror att det är en viktig insikt för oss svenskar att de flesta invandrare kommer aldrig att förstå den sorg vi upplever.
Nej, jag tror att många svenskar förstår inte sig själva så bra heller. Därför att jag vet hur det var när jag flyttade till USA.
Mm.
Då var jag ju väldigt ung, jag var bara 20. Så att det var ju mycket man inte hade fattat då. Men det var ju först när man hade varit där några månader som man började förstå hur mycket man älskade Sverige. Och hur, alltså när hemlängtan kom krypande.
Mm.
Då förstod man att uppskatta allt som var svenskt. Då satt vi och bölade med Lucia glitter i håret och du vet, drack glögg som vi hade fått glöggkryddor skickade till oss och gjort egen glögg och vi åt pepparkakor och hur det var då liksom. Och satt och bölade på Lucia för att vi saknade Sverige så mycket. Jag har väl aldrig någonsin brytt mig om Lucia i hela mitt liv när jag var i Sverige. Nej. Men då gjorde jag det och då insåg jag plötsligt vilka saker, det var fler saker som man upptäckte efterhand. Det var ju som du sa när du bodde i Danmark.
Mm.
Att, jag menar, det är inte så himla långt bort. Och Danmark är ju mer likt Sverige än vad USA är.
Mm.
Men det var ändå, det är små grejer hela tiden som påminner en om att man är inte hemma.
Just det. Och det är ju det som är det obehagliga nu. Att trots att vi är hemma så är vi ändå inte hemma.
Ja, men,
och det är
ja,
det precis. Som gör att man blir liksom så frustrerad. Men det gäller ju att försöka ta den frustrationen till action. Att göra någonting istället för att bli deprimerad eller fly landet. Och jag menar inte att jag ser inte ner på dem som gör det. För jag förstår det. Har man små barn som ska gå i skolan och man är liksom livrädd för vad de ska kunna råka ut för. Eller om man är pensionär och ska försöka överleva på den skruttiga pensionen. Jag förstår att det finns människor som känner att min enda möjlighet är att lämna Sverige. Men om vi alla gör det så ja, då har vi ju inget land.
Nej, men precis. Men jag rekommenderar alla att bo utomlands ett tag. För då får man klart för sig vad det är som är viktigt och vad det är som egentligen skulle, alla svenskar skulle tvingas bo utomlands några månader.
Ja,
så
ja.
Kunde de bli mer förstå varför det är viktigt att vi försvarar det som är vårt och liksom, ja, du vet, alla traditioner och vårt sätt och sådär som man kan ta för självklart så länge man är här hemma.
Ja, visst, det var idén att vi försökte få med oss och hela tiden svara på, men vad är det som är svenskt då? Och det är ju liksom, det är också en förklaring. Alltså han vet ju inte ens det. Och jag menar det som Karl-Olof Arnsberg säger. Det är att jag vet att du vet att jag vet.
Mm.
Det är liksom det underförstådda saker. Det är saker som man har fått i sig ända sedan barnsben och hela uppväxten. Kulturen, språket, traditionerna. Det är allting. Jag vet att du vet att jag vet. Det är det som är kittet mellan ett folk.
Alltså Christian Törning, egohumanisten och författaren, han beskriver i sin bok att just det här att han tycker det är så fånigt att påstå att det finns ingen i hans fall då, dansk kultur och det finns ingenting som är så här, som egohumanisterna gärna påstår. Och så ber de då om en definition, de gör ju ofta det. Ja men definiera vad det är då, vad är svensk kultur, vad är dansk kultur? Och då menar han på att ja, men det är samma sak som att be någon definiera vad är kärlek?
Mm.
När är man gammal?
Mm.
Vad är vänskap? Alla vet att de här sakerna finns, men att beskriva en känsla eller ett tillstånd på det sättet, det låter sig inte göras helt enkelt.
Nej.
Jag tycker det är en rätt så bra jämförelse.
Mycket, mycket bra. Men du, nu är det hög tid att vi går in på själva huvudämnet då, råttorna lämnar Titanic. Och du skrev ju en hysteriskt rolig tweet så fort vi fick reda på detta. Men
du och jag tyckte det i alla fall. Nej, det var ju så här att jag kom att tänka på ett avsnitt av Kokta grodan. Där programledarna Gustav och Erik satt och pratade om de olika partiledarna. De satt och sågade partiledarna en efter en. Jag tror att det var efter en partiledardebatt.
Mm.
Och så säger Gustav Kasselstrand att han, Jan Björklund, är så himla meningslöst. Så att varenda gång man får syn på Jan Björklund så tänker man, är du fortfarande här Jan Björklund?
Ja, jag tycker det är jätteroligt.
Han, han, liksom, han smälter in i tapeten nästan, för han är så intetsägande. Mm. Så jag skrev till Gustav på Twitter, varenda gång Gustav Kassel fått syn på Jan Björklund de senaste åren har han häpet tänkt, är du fortfarande här Jan Björklund? Nu slipper du fundera mer på hur i all sin dag detta är möjligt, Gustav. Ja, och så hade vi ett litet utbyte där med Gustav om när, vilket avsnitt det kan ha varit och sådär. Han kom inte ihåg det riktigt tyvärr, för annars hade vi ju gärna spelat upp det, för det var hemskt roligt. Och liksom Jan Björklund på något sätt i ett nötskal, han är helt meningslös.
Ja, ja, precis. Och nu har han till sist själv insett detta och lämnar då som partiledare, dock inte direkt. Han ska först ta Liberalerna till ett till fantastiska höjder i EU-valet. Ja, och så ska de ha något landsmöte efter det. Det är tydligen inte riktigt bestämt. Det brukar vara i slutet av november, men det blir säkert tidigare. Men det som har hänt nu i svallvågorna av Björklunds avhopp, det är att nu lämnar även Mats Persson, som är partiets ekonomisk-politiska talesperson. Och det var ju han som var mest emot JÖK:en. Och som var väldigt kritisk mot Jan Björklund och lät sig intervjuas flera gånger om detta. Nu hoppar han av som ekonomisk-politisk talesperson. Alltså han ska vara kvar, och det är ju möjligt att detta betyder att han tänker försöka bli ny partiledare.
Mm. Ja, alltså vad man har förstått på rapporteringen de senaste, ja, ska vi säga året, eller det kanske har gått ännu längre tillbaka i tiden, så är det ju väldigt mycket interna stridigheter inom Liberalerna.
Mm. Inte minst Skåneförbundet, Skåneavdelningen, de har ju varit väldigt kritiska, och de anför sig av Torkel Strandberg, Torkild kanske han heter, i Landskrona. Och jag vet inte, det var någon som föreslog att han kunde väl bli ny partiledare, och sa att nej, han är för bra. Jag vill nämligen helst att Liberalerna åker ur riksdagen. Och vi har ju fått ett par mätningar nu där de ligger på 2,7-2,8.
Ja, så de ligger ju väldigt illa till nu. Det kom ju alltså då en, vilket mätinstitut var det som kom nu i förrgår?
Först var det Novus, SVT Novus.
Ja.
Och sen kom Demoskop också.
Och den här Novusen, där visade det sig väldigt tydligt att alla hatar JÖK:en. Alla från vänster till höger. Mm. Och alla de här partierna som är inblandade i uppgörelsen blir straffade av väljarna. Alltså Liberalerna var nere på 2,7 och alla övriga JÖK-partier tappar. Sossarna tappade nästan 3 procentenheter, och det är extremt mycket.
Mm, absolut. Och om man tittar på Demoskop då, som publicerades i Expressen idag, då har Moderaterna gått upp med 2,4. Sen, vad heter det, Sverigedemokraterna ner med 0,1, men det är ju så lite så det går inte att mäta ju. Men och sossarna ner med 2,3, men Centern har gått upp med 1,6. Men det är ju de här konstiga så kallat borgerliga väljarna som tycker att det viktigaste är att vi byter ut det svenska folket mot allsjöns främlingar från hela världen. Så de går ju till Centerpartiet.
Det är så konstigt. Alltså, uppenbarligen är det ju så här. De som hoppar av från sossarna, de går antingen till Vänsterpartiet eller till SD. Mm. Vad det har sett ut, så har det sett ut i alla fall i olika mätningar. Och sen, alltså, i båda de här mätningarna, både Demoskopen och Novusen, så ligger ju både Miljöpartiet och Liberalerna under spärren. Mm. Och de stollarna ska ju ta vägen någonstans. Jag kan ju mycket väl tänka mig att folk lämnar Miljöpartiet för Centern. Till exempel, en sån rockad, sådana miljömuppar, du vet, och som, precis som du säger, som hemskt gärna vill fylla landet med tredje världen människor, liksom. Det, de tycker säkert att, okej, nu kommer vi åka ur riksdagen här nästa gång, så då hoppar vi på Annie Lööfs tåg istället. Ja. Men en intressant sak, Ingrid, med båda de här mätningarna, det är ju faktiskt att övriga har 1,6 i båda.
Ja, det är väldigt intressant. Och det var ju det kom ju någon Centi också, som Nyheter Idag publicerade i helgen, så förra helgen tror jag. Där, och då, nu hade de plötsligt, nu när valet är över, nu redovisar de då AFS. Förut redovisade de ju bara Medborgare och Samling, som ju äger Nyheter Idag, fast egentligen har de inte med varandra att göra. Och då visade det sig att då hade ju AFS 0,9%. Och ja, detta båda väldigt gott för valet till EU-parlamentet i Bryssel den 26 maj.
Ja. Ja, i och med att AFS har ju inte kampanjat alls på ett tag.
Nej.
Alltså sen innan valet, utan bara legat extremt lågt, så är det ju ändå intressant att de tydligen ligger någonstans där då, va? Sen, alltså, så fel som många av de här mätningarna hade inför valet, så är man ju det är ju verkligen stor skopa salt på alltihop, alltså.
Ja, visst är det det. Helt
man
klart.
Vet inte riktigt hur.
Men vem vill vi ha som ny partiledare för Liberalerna då?
Alltså jag vill ju gärna, jag hörde att vad heter hon, Lena Melin på Aftonbladet hade kommit med ett intressant förslag som jag stöttar fullt ut. Vet du vem det är?
Nej.
Det är Erik Ullenhag.
Ja!
Det hade varit fantastiskt, för då hade Liberalerna åkt ut med huvudet före. En dummare människa är ju svårt att hitta. Ja. Så det hade varit jättebra.
Om myten Ullenhag. Alltså han är ju mest ihågkommen för att han gjorde den här regeringssidan med myter om invandringen. Där han skulle då liksom visa, det är inte sant att de kostar pengar, det är inte sant att de inte får jobb. Och så visade det sig att det var han som stod för myterna. Allt det han skrev var fullständigt felaktigt. Och alla de myter han skulle punktera var helt sanna.
Ja.
Men ja, därmed så är det ju väldigt många som eller jag säger du vad du skulle säga om Ullenhag.
Nej. Ja, bara hans namn liksom framkallar rysningar hos mig. Men eftersom vi inte vill Liberalerna väl, så hoppas vi ju på honom. Det finns en del andra dumbommar också. Men tyvärr har de ju några, ett gäng som är ganska bra också, som det också kan bli.
Ja, alltså det är ju tre kvinnor som nämns väldigt mycket. Och framförallt Aftonbladet tror att det blir en kvinnokamp. Och den ena av dem är då Birgitta Olsson, som ju faktiskt försökte bli partiledare för något år sedan, utmanade då Jan Björklund och förlorade, och så försvann hon med svansen mellan benen. Och jag är inte alls säker på att hon har lust, men i så fall, det vore bra tycker jag, för hon är också en extremt obehaglig människa och helt liksom fanatisk. Men där, så jag tror inte så mycket på henne, men däremot kunde ju då Nyamko Sabuni kanske göra comeback, och det vore inte bra för oss, för hon är rätt vettig faktiskt.
Ja, hon är ju det. Och hon är kvinna och hon är rasifierad. Så att hon har väldigt mycket som talar för. Plus att hon är, ja, som du säger, vettig och smart. Så att det hade varit en förödande kombination om man vill ha ut Liberalerna.
Ja, precis. Och sen är det ju då Cecilia Malmström, EU-kommissionären. Oh. Ja, hon är ju inte lika hemsk som den där andra liberal-Cecilia. Vad heter hon, Cecilia?
Ja, men det är väl hon,
nej,
Cecilia Malmström.
Nej, Cecilia Malmström är hon kommissionären. Sen har de en parlamentsledamot som heter...
Wikström.
Ja, Cecilia Wikström. Hon är det, hon som står på en massa bilder ihop med George Soros. Och liksom inte kan, hon kan inte tåla sig till Sverige som nation försvinner. Och vi alla blir Europas förenta stater. Det hade ju varit riktigt bra om hon blev partiledare. Men Cecilia Malmström är ju vettigare. Och tydligen så är hon väldigt populär inom partiet. Och de tycker att hon har gjort så fantastiskt mycket bra som kommissionär. Jag vet inte riktigt vad hon har gjort. Men hon är ju pro-EU i alla fall.
En intressant sak som man kan tillägga apropå Liberalerna, det är att i veckan så stod det också klart att Liberalernas danska systerparti, som lustigt nog heter Venstre, de och deras minister Inger Støjberg, som vi gillar så mycket, hon är då, ja, vad ska man säga, migrationsminister.
Hon är faktiskt utlänningsminister, kallar de det.
Ja, ja. Ja, ja. Hon berättar att nu skiter de med det här med mångkultur i alla fall. Och de lägger ner liksom alla ambitioner att få det att funka och ska börja åter, alltså vad heter det, repatriera folk. Ja. Så mycket de kan. Så att, det är en intressant sak att notera att Liberalerna i Danmark är ungefär som AFS i Sverige.
Ja, jo, men det är ju likadant med de danska socialdemokraterna. De är ju som Sverigedemokraterna är. De har ju helt vänt om.
Ja.
Och det är väl också det är ju ett sätt att överleva naturligtvis. För de fattar ju att de kommer ju aldrig få. Och sen är det ju också det att Danmark har ju inte lika många utlänningar som vi har. Inte lika många med medborgarskap. Jag håller på att skriva en artikel om detta som väl ska bli klar någon gång nästa vecka. Och så att här kan ju sossarna helt och hållet ägna sig åt invandrarna och få deras röster och så bara pumpa på med nya invandrare, nya medborgarskap och bara kasta ut medborgarskapen och så rösta på sossarna, rösta på sossarna. Men i Danmark måste socialdemokraterna fortfarande vända sig till sina kärngrupper. Det vill säga vanliga danska arbetare. Och de vill absolut inte ha någon mångkultur. De vill inte ha någon mer invandring.
Nej, och sen är det ju så också att det är en enorm skillnad i mentalitet mellan danskar och svenskar. Det hade inte gått att köra så med danskarna som man gör med svenskarna.
Nej.
Det är jag fullständigt övertygad om. De har inte den auktoritets... troendet som vi har i Sverige.
Nej, precis. Och där, det ser vi också att vi skåningar är ju halvdanskar och det märks ju just när det gäller politiken. Det var ju här Sverigedemokraterna började växa och det är här de nu har kommit in i kommunledningar i flera kommuner. Så skåningar är ju mer som danskar. Vi ligger mitt emellan kan man säga. Och vill man veta vad som ska hända i Sverige så kan man se på Skåne och det är ju positivt för oss för det kommer ju att bli så att en dag så åker alla de här vansinnespartierna som hatar Sverige och svenska folket ut. Men frågan är hur ser då demografin ut i Sverige? Det är ju det som är det stora problemet. Hinner vi få ut de partierna innan det finns en majoritet av invandrare som alltid kommer att rösta på dem därför att imamen säger det åt dem eller för att sossarna säger att socialdemokrater är lika med socialbidrag.
Säger de det?
Nej, det tror jag att de gör, men de säger inte det offentligt. Men det visade sig efter ett val, om det var 2010, där de hade gått ut och frågat folk i så kallade utanförskapsområden varför de hade röstat på sossarna, och då var det många som svarade det. Ja, men socialdemokrat, socialbidrag, vi måste ha socialbidrag, vi röstar på socialdemokrat.
Eller så slutar det så som min vän Olle Fjordgren förutspådde i artikeln som jag skrev om honom, att det blir inbördeskrig när svenskarna till slut har blivit inmålade i ett hörn, så kommer de inte ha något annat val än att ta till vapen.
Nej.
Så kan det också sluta.
Ja, så kan det absolut sluta.
Men det får vi inte hoppas.
Nej, precis. Bara en liten kul grej är så att Anders Borg, han är väldigt upprörd över JÖK:en.
Och säger, jag såg det också.
Ja, och han säger att det här är inte alls bra. Man kan inte genomföra skattereformer som inte gynnar vanliga människor. För Moderaterna vill ju aldrig ta bort värnskatten till exempel. Men nu har ju då Centern och Liberalerna påstår att de har tvingat sossarna till det. Vi får väl se. Jag hör ju lite inifrån Sveavägen 68 att problemet sossarna har nu, det är att vanliga människor inte har förstått, deras väljare har inte förstått att de har bara lurat Centern och Liberalerna.
Nej,
och det kan de inte gå ut och säga. För då skulle ju Centern och Liberalerna bli sura. Så de har lite problem där nu, interna problem. Men alltså Anders Borg säger att det blir gula västar över hela Stockholm om man genomför den här politiken.
Ja, precis. Det är ju jätteintressant citat. De pengar som betalas av vanliga människor måste också föras tillbaka till vanliga människor. Man kan inte ta bort värnskatten och finansiera med bensinskatt, och då kommer vi ha gula västar över hela Stockholm. Ett mycket, mycket intressant citat, och han har ju helt rätt, och det var ju precis så det började i Frankrike. Det var så det började på 30-talet.
Ja, precis, ja. Alltså jag börjar mer och mer för känslan om att JÖK:en kanske inte kommer att hålla särskilt länge. Tänk om Liberalerna får en helt annan partiledare som är emot detta. Tänk om det blir Torkel Strandberg från Landskrona. Och så blir det, alltså den kan bli mer kortlivad än dö.
Ja.
Som ju försvann när KD bytte partiledare till Ebba Busch Thor.
Ett drömscenario är ju om samtliga partier som ingår då sen är fullständigt utskämda. Du vet. Jag menar, Centern verkar ju ha sina fanatiska sektföljare, så det är väl ingenting att göra åt. De lär väl ligga där på 5, 6, 7, 8% vad man än gör tydligen. Men Liberalerna, Miljöpartiet kan åka ur, ser ut att åka ur som det är nu, och sossarna ser ut att tappa en hel del. Så det är ju jättebra.
Ja, vi håller alla tummar för det. Så att på det sättet vore det ju bra om Liberalerna fick en bra och vettig partiledare.
Den som lever får se. Nu ska vi ta en liten paus här, va?
Ja, det ska vi.
Vad ska vi göra under denna
paus? Jo, under denna paus så ska vi lyssna på en väldigt vacker låt från Citizen K. Och ni kanske inte vet om det är, men det ska vi tala om efteråt. Och denna fantastiska låt heter Piano in the Rain.
There's a fine old piano standing in a field, abandoned and forgotten in the rain. Its owners dropped it off right there, pretended not to see. They forgot all about it.
Fin bit, som man sa förr.
Ja, nej, den är väldigt vacker. Och det här är ju alltså Claes Kvist, som mannen som har varit på allas läppar. Han är ju veckans snackis. Vår krönikör, musikern från Borås, som då har som kallar sig Citizen K, som sitt artistnamn. Och Claes har inte tidigare varit öppen, jätteöppen med sina åsikter. Men han är också god vän med Gudmundur Bragason, som ju också skriver krönikor för oss. Och de två, de har ju den här gruppen Agony Street, som gjorde den fantastiska låten Merry Christmas Anyway, som vi spelade väldigt mycket i december. Och båda är blinda. Det kanske inte har något med saken att göra, men det är ofta så att om man har mist ett sinne så blir det andra väldigt bra. Så de är extremt duktiga musiker båda två. Och de två tillsammans bestämde sig för att börja skriva under eget namn hos oss.
Ja.
Och de har skrivit några krönikor. Och Claes är ju mycket mildare än Gudmund. Och Gudmund kan ju vara riktigt förbannad och rasande. Men Claes är väldigt mild i sin kritik av det mångkulturella Sverige. Men vad hände när Borås tidning fick reda på att Claes Kvist skriver krönikor för den hemska högerextremisten Ingrid Carlqvist och hennes vapendragare Maria Selander?
Jo, det tog så kallat hus i helvete. En av deras reportrar ringer upp Claes och sitter först och är sådär lite fjäskig. Åh, vad roligt att det går så bra med din nya skiva och bla bla bla. Och så plötsligt så slänger han ur sig. Förresten, varför skriver du från högerextrem sajt? Mm. Och då berättar Claes för mig att ja, jag fattade direkt att jaha, nu är det kört. Det kvittar vad jag säger, för nu kan de göra allt som, vad de kan för att sänka mig och förstöra mitt liv på olika sätt. Mm. Och det så skedde ju också, för de nöjde sig ju inte då med en artikel, utan de har skrivit 4 artiklar om detta. Och du, Ingrid, kallas konsekvent för högerextremist. Det antyds att du är förintelseförnekare och säkert antisemit och allt det här gamla vanliga. Dag 2 körde de en artikel där de intervjuade Claes skivbolagskollega Peter Holmstedt. Mm. Och där fick han lov att kalla dig bajsbrun. Det var väl trevligt?
Ja, alltså det är ju helt makalöst att den här Peter Holmstedt är en ynkrygg. Därom råder ju inget tvivel. Han och Claes har alltså varit kompisar och kollegor i 15 års tid. Och utan så mycket som den minsta tvekan så bara kastar han Claes under bussen. Mm. Och men att han har ett sånt vulgärt språk att han kallar mig bajsbrun, det må ju vara hänt. Men att, och detta var ju alltså i kulturchefen Lena Kvists artikel, det är lite olikt att de har samma namn, men Claes stavar Kvist med Q och hon med K.
Mm. Och så har vi Carlqvist på det.
Ja, precis, det blev väldigt kvistigt.
Kvistigt.
alltså, hon skriver då den här artikeln och citerar Peter Holmstedt att han får säga att jag är bajsbrun. Utan att följa liksom journalistikens absolut mest enkla grundregel. Om du kan inte låta en annan person attackera någon helt annan. Utan att ringa upp den attackerade och säga vad har du att säga om detta. Det skiter hon fullständigt i. Jag är fritt villebråd.
Så är det. Och då är det deras fyrstegsraket har då funkat på följande sätt. Dag 1, Claes anklagas för att vara högerextremist eftersom han har samröre med dig och med oss.
Och vägrar att ta avstånd. Han sa till och med att han tycker att Ingrid är modig.
Mm. Dag 2 så har den här Lena Kvist då, så ringt upp den här Peter Holmstedt och hur kan ni ha en sån här människa på ert skivbolag och bla bla bla, och då slutar det med att de tar avstånd. Skivbolagsägaren sågar och bryter samarbetet. Känner mig grundlurad, var rubriken dag 2. Och dag 3 så skriver Lena Kvist en lite förtänksam krönika där hon beklagar att det är så synd att det har blivit så här. Vilken sorglig historia som hon själv har skapat då. Men kanske att man kunde då reda upp situationen genom att den här senaste skivan som Claes Kvist har gjort med Mikael Rammel, som är son till Povel Rammel för övrigt, inte för att det har med saken att göra, men ändå. Den har börjat, den har fått jättebra recensioner och det har gått jättebra för den skivan innan den här nyheten kom. Så vad ska man göra nu då? För då var ju liksom först, vi får dra in skivan och så här. Men då säger Lena Kvist, då kommer hon till undsättning och föreslår att man kan ju skänka intäkterna till Expo. Mm. Och dag 4, så mycket riktigt, så berättar Peter Holmstedt att vilken fantastisk idé, det ska vi göra. Vi ska låta allt överskott från skivan gå till Expo. Mm. Så att, därför hon fick sin vilja fram, kan man väl säga, rakt ut. Men vi lät ju faktiskt inte oss bara stillatigande sitta och ta emot detta.
Nej, det gjorde vi sannolikt inte. Du skrev ju en artikel först och du berättade hela historien. Och sen så frågade vi Julia Caesar om inte hon ville skriva någonting om detta. Det gjorde hon på sin blogg. Och så gjorde du en liten rewrite med egna kommentarer. Sen så fick vi en insändare från Indie-duon och våra vänner Lilo och John. Och som har rubriken Vem är rädd för Ingrid Carlqvist, där de förklarar att de råkar ut för samma sak med just Borås tidning. Och säger då att det är vi är farliga, vi är hemska, det är snarast Ingrid som ska vara rädd för att ha någonting med oss att göra, för henne är vi minsann inte rädda för.
Ja, det var ganska roligt mitt i allt
elände. Ja, 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 jätteroligt. De är ju skitroliga. Ja. Och sen så Gudmund Bragason då skrev drevet mot min vän Claes Kvist. Och idag har vi just publicerat Claes egen version som går tillbaks i tiden när han själv förstod att han var sverigedemokrat och hade såna här tankar. Och det är del 1 som är publicerat idag och så kommer del 2 i helgen.
Mm. Ja, och hur ska man då sammanfatta allt det här? Vad är det som är så upprörande med hela den här historien?
Jo, det upprörande är att journalisterna, och detta är ju inget nytt, men de håller ju på och det blir ju nästan värre och värre, att journalister som min namne Knut Karlqvist, som inte är någon släkting till mig och som är död för den delen, han var också journalist. Han sa någon gång så att svenska journalister har inte förstått att deras uppdrag är att granska makten. De ägnar sig istället åt att uppfostra folket.
Mm.
Och det journalisterna gör. Alltså de är grindvakter, de är väktare åt makten. Och de försöker tysta alla genom utskämning. Och han skriver ju själv skampålen som försvann, det är rubriken. Och hade de kunnat sätta Claes Kvist, eller mig för den delen, i en skampåle på torget i Borås, så hade de gjort det. Och uppmanat alla som gick förbi att spotta på honom. Och det är så vedervärdigt, det är så långt ifrån journalistik, det är så äckligt, snuskigt, svinigt. Jag har knappt ord för det.
Nej, alltså Julia Caesar benar ut det väldigt bra i sin artikel.
Mm.
För där framgår det ganska tydligt att det finns flera olika aspekter av vidrigheter i den här historien.
Mm.
Dels är det här med guilt by association. Det är ju ingen som säger att Claes själv har skrivit någonting eller sagt någonting som är det minsta konstigt.
Nej.
Det är det ingen som påstår, utan det handlar bara om att han samrör med oss. Och det har blivit en sjuka det här då, va? Att i vilket sammanhang, det är ett sätt att skrämma folk. Va? Vi har sett det i samband med Gula Västarna också. Vem är det som arrangerar? Vem kommer du dit och talar? Och tänk om du råkar stå bredvid fel person och så vidare.
Mm.
Där har ju Katarina Janouch varit väldigt föredömligt tydlig med att skit i det. Det är väl inte det som är det viktiga. Nu är vi här för att protestera mot en viss sak. Det spelar väl ingen roll vad man har för åsikter i övrigt.
Nej.
Och även du har varit inne på det i flera, jag ska inte upprepa det här ökända som du sa, men då att i vissa extremt utsatta lägen så kan man samarbeta även med folk som vars åsikter man inte delar i övrigt.
Mm.
Men det är tydligen, alltså...
Nej, men därför att det funkar ju inte för de här egohumanisterna. För där handlar allting om att ta avstånd. Och jag har ju nu sett, du satt ju med på spåren, att det finns en väldigt intressant dramadokumentär och dokumentär på SVT Play om Jonestown, den här sekten, Folkets tempel, som flyttade ner till Guyana och där begick mass-självmord. 900... Mm. Drygt 900 personer drack saft blandat med cyanid. Och det var ju några som lyckades rädda sig. Och så är det intervjuer med dem. Och där säger ju de då, ja, jag har tänkt många gånger på vad som hade hänt om vi inte hade flyttat till Guyana, om inte Jim Jones, ledaren, då hade blivit så galen. Därför att vi var ju så goda, vi ville ju så gott, det var ju kärlek. Alltså till och med när de vet vad det slutade med så finns det folk. Och det var ju likadant med det här vi såg om, vad hette han, den här Bhagwan. Den här sekten som även Ted Gärdestad var med i, som förstörde hans liv. De var ju likadana. De var så goda och de älskade alla och det var rasblandning och det var liksom, här är alla välkomna om man bara är en av oss. Och det ledde till att de mördade folk.
Mm.
Och Folkets tempel mördade sig själva och även andra. De sköt ju ihjäl den här kongressmannen som åkte dit ner för att utreda och för att kolla om det var någon som ville följa med honom hem. Och det är precis sådana journalisterna är. De är medlem i en sekta, de är övertygade om att de är goda. De gör det här för allas bästa och det är bara idioter som inte fattar det. Och de måste vi då ta av daga. Om inte vi kan göra det rent handgripligt så gör vi det i spalterna.
Mm. Ja, det är ju ego-humanistiskt modus operandi deluxe, va? Ändamålen helgar medlen. Mm. I den här dokumentären som du pratar om nu, som handlar om Folkets tempel, så säger ju Jim Jones, ledaren själv, att ändamålen helgar medlen. Eller om det var nu någon av dem som blev intervjuade som sa att så tänkte han absolut. Mm. Och det ledde till att gränserna flyttades fram hela tiden.
Ja.
Och fram, va? Därför att det var bara ändamålet som räknades. Det kvittar hur man tar sig dit. Det jag skulle säga mer om Julia Caesars artikel, det var ju då liksom att dels är, så är det här med guilt by association, och sen är det också då skivbolagskollegornas agerande, att de bara slänger Klas under bussen vid minsta lilla tecken på problem. Efter 15 års vänskap. Det är ganska äckligt. Men sen den tredje intressant sak som Julia tar upp, det är ju då att det här att både du och jag och hon är ju journalister.
Yeah.
Och ingenting gör journalister så rasande som renegater som vi tre är. Alltså överlöpare, vad heter det?
Avhoppare.
Vi har hoppat av från journalistsekten och därför är vi farliga, för vi vet alldeles för mycket om hur de arbetar. Mm.
Absolut.
Hon skriver så här, Julia: våra före detta kollegor ser oss som förrädare och hatar oss rödglödgat. Vi har svikit skråandan och grupplojaliteten. Vi har övergett dem. Vi har lämnat dem kvar i den täta gemenskapsväven av lögner och samförstånd. Vi är hotfulla och farliga, för vi vet hur det går till på redaktionerna och vi har lagt allt det där bakom oss. Och det märker man ju, att det är ingen tillfällighet att du ofta tituleras på väldigt konstiga sätt. Du är ju där gjorde ju, alltså Navid var ju korrekt när han presenterade dig som författare och journalist, för det är ju det du är.
Ja, ja.
Sen kan man hata allt du skriver, men man kan inte förneka att du är medlem i både Författarförbundet och Journalistförbundet.
Nej, jag har faktiskt lämnat Författarförbundet. Jag hade inte råd att betala två fackföreningsavgifter. Men det är också väldigt roligt, för Lena Kvist, den här kulturchefen på Borås Tidning, hon ger ju en liten släng till dig också genom att kalla dig för före detta journalist. Hon tror nog på fullt allvar. Alltså jag tror inte ens hon har reflekterat över det. Utan för henne är en journalist, det är en som skriver för mainstream-medierna. Eller rapporterar, radio eller tv. Ja. Man kan inte vara journalist om man är frifräsare och liksom skriver för alternativa medier. Då har man förverkat sin journalistroll. Det är så patetiskt. Mm.
Ja, antingen är det omedvetet, att det, precis som du säger, hon tänker så, att jobbar man inte för mainstream media så är man inte journalist längre. Eller så är det ett sätt att, du vet, ge mig lite sådär, slag under bältet.
Ja, förminska dig.
Förminska mig, precis, exakt. Men jag upplyser Lena Kvist här i min text om att jag faktiskt är medlem i Journalistförbundet och har presskort sedan 1997, så att jag tycker nog, Journalistförbundet tycker uppenbarligen att jag är journalist fortfarande. Nu kommer de säkert att ringa och vilja säga upp mitt medlemskap. För det, men
nej, det vågar de inte. Det var ju många som krävde att de skulle ta medlemskapet ifrån mig. Då, det var ju redan när vi hade startat Dispatch International.
Just det.
Men det vågade de inte. Så att, nej, det tror jag inte är någon risk för det. Och för övrigt så har du och jag ju frågat oss själva 100 gånger varför vi fortfarande betalar medlemsavgiften. De skulle väl aldrig göra någonting för oss?
Nej, jag vet inte. Det är en sån där dödsryckning man har, att man fortfarande ska vara medlem där egentligen. Så, alltså presskort kan du få från unionen också till exempel.
Mm.
Så att, men ja, vi får se hur vi gör framöver. Men vi hoppas i alla fall att det kommer att gå bra för Klas nu när han har kommit ut ur garderoben.
Ja,
han skriver själv i sin artikel att han känner sig ganska lättad, och det sa han även till mig när jag intervjuade honom.
Ja, precis. Jo, men det är ju ofta så att även om det är väldigt obehagligt, så på något sätt så är det skönt när det är öppet. Och då behöver man inte hålla på och vakta sin tunga och sådär. Men det är faktiskt, det är väldigt intressant. Jag fick igår veta av Gudmunder att hans senaste skiva, Klas som Citizen K, spelas ganska flitigt i polsk radio. Och han var väldigt upprörd över detta nu, Gudmunder, eftersom att nu finns ju inte skivan att köpa längre. Eftersom skivbolaget har dragit in. Och detta är inte då Mikael Rammel-skivan. Utan det är liksom Klas egen skiva. Så den har de ju dragit tillbaka. Men Claes ska ju få skivorna. Men det är svårt att komma ut med det. Och sen när man inte har något skivbolag längre. Så att nu har jag satt en polsk journalist som jag känner på att göra någonting om detta. Så jag hoppas att det här blir en stor nyhet i Polen.
Ja, det kan jag ju tänka mig att de skulle gilla detta i Polen. Eller gilla, men alltså virra på huvudena och få sina fördomar om Sverige bekräftade.
Ja, absolut.
Ja, du, men du, apropå Polen, ska vi hinna med en sista liten EU-nyhet också? Eller EU, ja. Ett litet EU-snack?
Ja, jag tycker det. Jag tror vi har nämnt det innan. Men det här valet till EU-parlamentet, det kommer att bli det viktigaste som vi någonsin har upplevt sedan vi gick med.
Det är väldigt... Det sa faktiskt till och med, ursäkta att jag avbryter det, men jag såg en intervju med Jan Björklund där han faktiskt också sa det. Så även båda sidor tycker ju, förstår ju att det är mycket som står på spel.
Ja, precis. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att vi står nu i en situation där alla länder inom EU, eller de flesta länderna i alla fall, har ju nu fått nationalistiska partier. Partier som säger nej till massinvandring och som inte vill ha det så här längre. Och de kommer att göra kanonval. Alltså Tyskland, du vet, de har 95 platser av 700. Så att de, alltså, den sida Tyskland ställer sig på, den vinner alltid. Och nu har vi till exempel det där hemska internetfiltret som de tydligen ska besluta om idag. Vi trodde ju att de hade, ja, vi trodde ju att de hade lagt ner det, men nu har de kommit tillbaka med ett ännu värre förslag. Och Tyskland har bytt sida. Tyskland tyckte först, nej, det här var inte bra. Nu har Tyskland bytt sida. Och så, jo, visst. Det är han, Emanuel Karlsten, det gör han ju bra. Han är ganska töntig på många andra sätt, men han har verkligen bevakat detta. Så om man går in på hans blogg så kan man läsa om de här grejerna.
Men det betyder det någonting då, Ingrid, om nu liksom majoriteterna skiftar väldigt mycket i detta EU-valet, kommer de att kunna riva upp den lagen då? Eller?
Ja, men det är övertygad. Jag menar, lagar är ju inte huggna i sten. Om man får en helt annan majoritet i parlamentet, så det är klart att man kan ta bort lagar och instifta nya. Och säg nu att till exempel Alternativ för Deutschland går jättebra. Då kanske de får, vad ska vi säga, halva den tyska gruppen. Säg att Marine Le Pen går jättebra. Säg att Polens regeringsparti går jättebra. Att Salvinis parti Lega från Italien går jättebra. Att Österrikes nationalister går bra. Att AFS kommer in. Då, om de nu då dessutom kan, snälla, gå samman i en och samma EU-grupp, då kan det plötsligt hända fantastiska saker inom EU. Då kanske det faktiskt är så att vi inte behöver lämna EU. Jag säger inte att jag inte tycker det, men det kan ju vara så att det blir en sån helt annan majoritet och helt andra människor som vill föra tillbaka EU till det en gång var, nämligen nationernas Europa. Och skippar allt det här överstatliga och så. Och det är väl det Sverigedemokraterna har fått för sig, fast jag vet inte riktigt varför de har fått för sig det. Därför att de sitter ju i en EU-grupp som har en rasifierad ordförande och som har mångkultur på sitt program.
Ja, ja, det är väldigt många som är besvikna på SD just nu efter det här, att det framkom att de drar tillbaks sitt krav på utträde.
Ja, åtminstone tänker de inte driva den frågan utan fokusera på att försöka göra om EU inifrån.
Ja, men då är det ju så här, här gäller det ju liksom att hålla tungan rätt i mun och kanske ta ett djupt andetag och tänka och resonera lite kring det här. Och inte bara reagera känslomässigt att nu sviker de detta också, SD. Tänker de ungefär så som du beskrev nu, att vi kan få ihop ett gäng vettiga människor i EU, ja, men då är det ju en helt annan sak.
Ja, men jag tror inte på det. Jag tror inte att Sverigedemokraterna skulle våga. De vågade ju inte förra gången gå med i samma grupp som Marine Le Pen till exempel.
Därför... Fick de det då? Alltså hade de med att göra det då?
Ja, hon var ju till och med i Sverige. Kommer du inte ihåg det?
Jo, det stämmer.
Jag hälsade på Jimmy Åkesson. och försökte väl övertyga honom. Men de blev ju så rädda och de går ju, de följer ju allt vad Dansk Folkeparti gör. Och Dansk Folkeparti är med i den gruppen, så då tog de det säkra för det och säkra och hamnade också där. Så att jag tror inte mycket på Sverigedemokraterna där. Däremot så tror jag att Alternativ för Sverige har goda möjligheter att komma till Bryssel. Varför tror jag det? Jo, dels så har vi sett att de växer, som vi sa, i de här senaste opinionsundersökningarna. Folk är liksom besvikna, även på SD, även om inte SD har någonting med JÖK:en att göra. Så de har ju inte, de hörs ju nästan inte. De slipar bort alla vassa kanter för att Moderaterna ska hoppa i säng med dem. Så är det någon som kan vara outspoken nu och säga, och som står jättetydligt för att de vill lämna EU, så är det Alternativ för Sverige. Och du och jag ska ju vara med på vad heter deras valkickoff.
Det ska vi. Det ska bli jättetrevligt.
Ja, verkligen. Och vi är där som journalister för att bevaka då, för att liksom se vad som händer och hur har de tänkt sig att det här ska gå till. Det ska bli jättespännande. Och det intressanta är ju att de fick ju inte boka någon lokal i Sverige, så de var ju tvungna att boka i Köpenhamn.
Ja, vilket passar oss alldeles utmärkt, för det är mycket närmare för oss än Stockholm. Så att,
ja, det är alldeles utmärkt för oss. Men det säger ju också någonting om hur sjukt Sverige fortfarande är. Att nu är det inte danska medier. Nu är det AFS som inte får boka lokaler.
Ja, precis. Nej, alltså, många danska medier har väl visat stort intresse för att bevaka den här kickoffen också, danskarna. Vad ska man säga, gottar sig är kanske lite fel uttryck, men du förstår vad jag menar. De ser på oss med skräckblandad förtjusning, kan man väl.
Så mycket förtjusning tror jag inte där är kvar alltså.
Skräck då?
Ja. Det är nu ren och skär skräck, och det är just det jag ska skriva om i min nya artikel om det där, vad ska hända. Det är alltså, vi svenska politiker förstör ju inte bara Sverige, de håller på att förstöra hela Norden, för hur ska de andra länderna kunna leva grannar med ett kalifat?
Ja, det ser vi fram emot att lösa under den kommande veckan. Och hörni, som en sista grej nu så vill vi bara upprepa det här med dela på Facebook och andra sociala medier. Tryck tummen upp på YouTube. Klicka på prenumerera. Det är helt gratis. Kostar ingenting. Det är inget konstigt. Och skicka gärna ett bidrag om ni har möjlighet. Vi har det tufft alltså.
Ja, det har vi. Så att tänk på oss. För att det är ju väldigt många som när de skickar bidrag säger att ni är bästa podden och det är veckans höjdpunkt och sådär. Och vi vill ju vara där för er, men vi måste kunna överleva.
Ja, precis. Och det är därför det är så viktigt att ni sprider all vår trafik till ingridomaria.se, och väldigt mycket av den trafiken som kommer in på YouTube kommer från sociala medier. Och det är ju helt gratis att sprida oss i olika grupper och så på Facebook. Så gör gärna det, för det är jätteviktigt så att vi kan få fler som lyssnar.
Ja, och därmed så önskar vi väl en trevlig helg till allesammans, och så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Ha det gott alla.
Puss och kram.
Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.